Nattens änglar av Elisabeth Höglund. Inläst av Anna Godenius för Saga. Denna bok är tillägnad de två människor som jag har mest att tacka för att jag fortfarande lever. Min älskade make Bosse och min läkare och kirurg Ralf Segersvärd vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Det var ni två som räddade mitt liv. Du, Bosse, genom att ständigt vaka över mig och slå larm när jag blev allt sjukare. Du, Ralf, som förstod vad andra inte förstod och som fattade rätt beslut vid rätt tidpunkt och opererade mig tillbaka till livet. Tack! Förord. Idag vet jag inte om det någonstans inne i min kropp finns något som har börjat växa. Som långsamt börjat äta upp mina organ inifrån. Eller som fått mina celler att börja växa vilt. Som långsamt börjat förtära min kropp. Som långsamt börjat förkväva mitt liv. Kanske sitter den där fruktade cancersvulsten någonstans där inne. Och sakta mäter ut min tid. Varför har jag förresten haft så ont i magen den senaste tiden? Gud. Trots att jag inte tror på dig så ber jag dig ändå om att ge mig lite extra tid på jorden. Det här citatet är hämtat ur min egen självbiografi. En kvinna med det håret kan väl aldrig tas på allvar. Som kom ut i oktober 2010. Raderna skrevs i augusti samma år. Trots att jag inte hade en aning om vad som skulle komma att drabba mig bara ett halvår senare. Förstod jag på något sätt redan då hur det var ställt med mig. Det fanns tecken som tydde på att jag var sjuk, men jag visste inte på vilket sätt. Jag bara förstod att något var fel. Undermedvetet hade jag redan förutsett en förbannelse som skulle komma att drabba mig, eller rättare sagt, som redan hade drabbat mig. Så när jag fick beskedet att jag hade cancer, så kom inte detta som en blixt från en klar himmel. Min kropp visste redan om det. Ett. Dödsdomen. Det knackade på dörren. En sköterska i mellanblå sjuksköterskekläder kom in i mitt rum. Stör jag? Inte alls. Sköterskan kom fram till mig, satte sig på sängkanten och tog mina händer. Elisabeth, överläkare Katarina Palm vill att du ringer till din man. Hon vill att han ska komma hit så fort som möjligt. Hon har något viktigt att berätta för honom och för dig. Därför måste han vara med. Jag blev alldeles kall och stirrade på henne. Är det något allvarligt? Elisabeth, jag vet inte vad samtalet ska handla om. Jag vet bara att det är ett besked Katarina kommer att lämna till dig. En isande vind spred sig i den redan kyliga sjuksalen. Det är klart att hon visste vad det handlade om. Hon hade bara inga befogenheter att avslöja det. Jag förstod att något var fel, men tog lydigt fram mobiltelefonen och slog Bosses nummer. Han svarade efter första signalen. Har det hänt något? Han lät orolig. Jag vet inte, svarade jag. Men överläkaren här vill att du ska komma hit så fort som möjligt. Hon vill tala med oss båda två om något som tydligen är viktigt. Det blev tyst i telefonen. Till slut tvingades jag fråga, är du kvar? Ja, jag är kvar. Har du möjlighet att komma? Ja, det måste jag väl göra. Efter cirka 45 minuter anlände Bosse. Han var blek och ögonen var röda och våta. Jag såg att han hade gråtit. Han kom fram till mig och satte sig på sängkanten. Jag tog hans vänstra hand i min vänstra och smekte honom över armen med min högra hand. Vi såg inte på varandra. Vi sa ingenting till varandra. Det kändes som om det inte fanns någonting att prata om just då. Det samtal vi snart skulle ha med överläkaren skulle kanske göra allt annat oviktigt. Det fanns ingen anledning att slösa med.